Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Från Monopol Media, det här är Jakob Bursell från Kapitalet. Många tänker inte på det på det här sättet, men när du får in en lön på bankkontot eller får en swishbetalning, då lånar du i praktiken ut pengar till banken. Banken lånar pengar på en massa andra sätt, men dina och mina pengar är faktiskt en del av bankens finansiering. Men det man får för det här, alltså räntan, den är ju nära noll. Så låg är ju inte räntan när banken i nästa led lånar ut pengar till folk som ska köpa en ny bostad eller en bil. Och det är ju det här, alltså skillnaden mellan bankens inlåningsränta och bankens utlåningsränta som är bankens intäkt. Och så här har banker tjänat pengar i alla tider, genom att låna billigt och låna ut dyrt. Och det är en väldigt bra affärsmodell. Riskerna är typiskt sett ganska låga och kombinationen av kundernas räntebetalningar och amorteringar skapar en ström av pengar, ett kassaflöde som banken kan återinvestera. Ludvig Pettersson är en ganska normal kille från Gävle som tyckte att det var konstigt att bara banker skulle kunna investera i lån på det här sättet. Om det nu är så lönsamt och bra att investera i just lån som bankerna gör, då borde väl vanligt folk också kunna göra det. Så han startade Saveland. Och i det här avsnittet ska vi höra Ludvig berätta sin historia och varför han tror att investeringar i lån kommer bli lika vanligt och självklart som att köpa en vanlig fond. Jag ska säga att hela det här avsnittet görs i betalt samarbete med Saveland, som vill att fler människor ska upptäcka att den här möjligheten finns. Så här kommer Ludvig, en kille som växte upp i Gävle alltså. Hans pappa var jurist, mamma lärare. Ludvig själv, han idrottade jättemycket som ung och så spelade han datorspel. Du nämnde att du startade ett företag tidigt. Vad var det för något?
Kort, tjock, datanörd när jag var 11 och älskade att spela Counter-Strike. Det fanns ingen som gjorde att vi kunde umgås på helgerna och spela mot varandra. Och då så fick man starta det själv där också. Och det blev ganska stort. Vi hade typ 10 000 aktiva medlemmar som störst och omsatte några hundratusen med bidrag från staten för att vi engagerade ungdomar att göra bra saker på helgerna istället för att ränna runt och göra dumma saker.
Men vad var det för någonting?
Det var en kupp- och turneringsorganisation för Counter-Strike. Så att vi samlade helt enkelt massa dataspelande ungdomar, 13-30 online, och så gjorde vi kupper och hade ganska bra priser. Så att de spelade hela helgerna och tävlade mot varandra.
Och det här gjorde du på din fritid?
Ja, ja. Jag gick väl på mellanstadiet när vi började och en bit in på högstadiet.
Men det här driva eget, var det någonting som folk gjorde i din släkt eller i din närhet?
Ja, min morbror har varit entreprenör, men utöver det, nej. Så att jag har funderat en hel del varifrån det kom. Men det är nog bara naivitet och dumdristhet att det måste gå att göra någonting.
Och så spelar du poker också.
Mm.
Hur kom du in på det?
Det var ju väldigt hett 2006 och då var jag 15 och fick tillåtelse att låna pappas konto på Svenska Spel. Och vi har mycket kortspel i familjen där pappa har spelat elitserien i bridge och mamma har vunnit SM, vi borde veta det, 7-8 gånger tror jag. Så mycket kortspel men inte poker. Så att steget från dataspel till kortspel var ganska kort och jag fick chansen att prova på och det gick ganska bra från början.
Men då spelade du poker på datorn då?
Yes, precis. Så att online och spelade väl som mest 18-24 bord samtidigt så att du klickade. Så man blev van att ta mycket beslut på kort tid, du blev van att hantera risk. Van att hantera medgångar och motgångar och alltid sträva efter att ta rätt beslut och sen så strunta lite i hur utfallet blev. För att så länge du tar rätt beslut så blir det bra i längden.
Men, och det här gjorde du efter skolan eller istället för skolan?
Ganska mycket istället för skolan på gymnasiet. Så jag gick ut med stipendium för bästa betyg och mest frånvaro. Så att året efter så ändrade de det här stipendiet till bästa elev och räknade in frånvaron. För det, de tyckte att det var lite fel signaler att någon som inte var där fick stipendium.
Ja, det kan man ju nästan hålla med om.
Jag kan hålla med efterhand, men jag var väldigt glad när jag fick stipendiet.
Men ge mig en liten inblick i den här världen som är helt obekant för mig. När du är 15-16 år och spelar poker på nätet, vilka summor spelar du för?
Man började med, den första insättningen var 500 spänn och den gick väldigt fort att förlora. Men därefter så gick det lite bättre och man kunde omsätta några 100 000 om dagen. Så att du sätter in pengar på varje bord och ju fler bord du spelar desto mer insats blir det totalt sett. Och sen så sitter du och klickar framför datorn i 12-14 timmar om dagen. Så du blev liksom nästan en robot och bara letar efter bästa beslut. Och sen så är du duktig så blir det stora pengar. Så att jag kom, en bra månad så kunde jag vinna 100 000 eller fler 100 000 och en dålig månad åt andra hållet.
Och vad sa dina föräldrar om det här?
Ja, de var rätt stöttande för att vi hade ganska bra diskussioner kring hur logiken bakom det hela gick till. Att var du en vinnande spelare som tog rätt beslut så blir det bra i längden. Och då handlar det om att få in volym. För då minskar du turelementet i det hela. Så att där har jag fått bra stöttning. Och så länge jag skötte skolan så var det helt okej.
Pluggade du sen eller?
Ja, och sen efter gymnasiet så var det en del resor. Och sen kände jag att poker blev allt svårare. Och då tänkte jag att jag ska väl göra mamma och pappa nöjd och börja studera. Så då började jag plugga real estate management, typ ekonomisk fastighetsförvaltning uppe i Gävle. Och jag har läst 97,5 poäng tror jag, högskolepoäng. Men sen under tiden så startade jag Saveland och två andra bolag och Saveland tog fart. Så då fanns det ingen tid och då hoppade jag av.
Mm. Den här idén till Saveland, var kom den ifrån?
Den kom från min research av vad jag själv ville placera mina pengar. Och så såg jag att det fanns ingen bra aktör i Sverige som gjorde det här. Och då 2013 började väl planeringen och sen blev det lansering i början av 2014.
Men du hade förlorat pengar själv, sa du, på aktier.
Precis.
Men någonstans så måste du ju fått liksom idén att man faktiskt kan investera i krediter också.
Ja, men precis.
Vad kom den idén?
Alltså, det var mycket research, för jag tänkte att jag förlorade då 40% på några månader och tänkte att det finns ju mycket duktiga investerare som har tjänat mycket pengar över tid och då blev det mycket research. Det, återkoppling till poker så var det mycket tid att studera hur teori och hur du ska spela. Och, så jag läste på rätt mycket om olika investeringsfilosofier och där dök investeringar i vin upp, whisky, tavlor. Men nackdelen med alla de här är att du har ingen kassaflöde i dem och jag vill ha kassaflöde och inte behöva realisera min tillgång för att få kassaflödet. Och då var någon av sajten eller någon av böckerna jag läser så pratar om lån och pratar om banker och sen så att fenomenet peer-to-peer hade tagit fart 2006 i USA lite, och sen samma år i Storbritannien eller vice versa. Och sen så var det på väg ut över Europa men det hade inte etablerat sig, framförallt inte i Sverige.
Peer-to-peer, alltså där privatpersoner lånar ut till andra privatpersoner?
Precis, det var där vi började.
Så när tanken att folk ska investera i krediter, det är ett begrepp som jag gissar att många har en ganska varierande uppfattning om vad det faktiskt betyder. Ska vi börja där kanske och se vad en kredit är för någonting?
Kredit är ju ett lån, om man ska göra det ännu enklare. Och vi kan ponera att du behöver låna pengar till att köpa en ny bil. Då kan du antingen gå till din bank och antingen få ett lån eller vänta ganska länge. Eller så kan du gå till någon av onlineplattformarna som erbjuder det. Och då är en del av dem peer-to-peer, vilket innebär att du går igenom en kreditbedömning. Men sen när du ska få dina pengar så lånar, eller plattformen administrerar det så att du lånar av andra privatpersoner.
Många företagare har ju säkert någon gång fått frågan från någon lite butterbekant att om det är en så bra idé, varför har ingen gjort det tidigare? Så om det nu var en bra idé att investera i krediter, varför har folk i Sverige inte gjort det tidigare?
Folk i Sverige har inte gjort det, men bankerna har gjort det i flera hundra år. Så det är egentligen den idén där vi har tagit bort banken ur ekvationen. Eller snarare vi låter privatpersoner få den räntan som bankerna tidigare tagit. För när du sätter in pengar till banken på ditt sparkonto, då äger ju banken de pengarna och lånar ut dem i sitt namn. Hos oss så sätter en investerare in pengarna. Pengarna är i investerarens namn och vi lånar ut pengarna i investerarens namn och avkastningen går till investeraren.
Mm. Och menar, och det här har klassiskt varit en bra affär för banken eller?
Det har varit en superbra affär, superlukrativ. Så att de är inte jätteglada på oss att det kommer uppstickare i olika format som tar del av den här marknaden. Och sen ska det också sägas att större delen av vår portfölj är mot fastighetskrediter. Och där har bankerna fått mycket svårare att låna ut på grund av ökade regelverkskrav och att det är mycket dyrare för dem att kapitaltäcka det. Så att där har det öppnats upp en enorm möjlighet för privatpersoner att få exponering som tidigare bankerna totalt ägde.
Men fanns något rebelliskt det här också? Att du tyckte liksom att du ville konkurrera mot bankerna, att du tyckte att de var liksom dumma?
Egentligen inte. Det blir nog snarare liksom en vanlig uppfattning i medierna när de ska hitta rubriker och de här utmanarna som ska krossa bankerna. Men vi ser snarare bankerna som ett samarbetspartner och en jätteviktig infrastruktur. Utan dem skulle det vara tillbaka till kontantsamhället. Liksom. Så att nej, vi samarbetar jättegärna med banker och har några bra samarbeten med banker och kreditmarknadsbolag.
Mm. Så du pluggar då real estate management i Gävle. Du har den här idén om att erbjuda folk ett helt nytt tillgångslag egentligen, att investera i krediter. Hur gjorde du? Vad var det första du gjorde?
Det första jag gjorde var att prata runt om min idé. Och där skiljer sig, det är mitt råd till alla entreprenörer egentligen. Får du en bra idé så sitt inte på kammaren och håll på den. Utan jag pratar, och det gör jag fortfarande med nya idéer. Prata vitt och brett, för ingen annan orkar springa på din idé. Och du får jättemycket feedback. Och det gjorde att när man sen lanserar så kapar du massa månader av utveckling. För du har fått den här feedbacken och inte bara suttit med dig själv och bollat. Men sen det första jag gjorde var att kolla upp vilka tillståndskrav fanns det. Behöver du krav eller tillstånd från Finansinspektionen? På den tiden så räckte det med en enkel registrering. Därefter så var det att hitta en utvecklare som kunde bygga vår första plattform.
Mm.
Och där fick vi in 3 offerter. Den ena var från en av mina bästa kompisar som jag drev det första bolaget med. Och den kom in på 1 miljon. Och det var ju väldigt mycket pengar. Och är mycket pengar. Sen fick vi från något offshorebolag i Indien en offert på 300 000. Och sen så fick vi en offert från en kille i Norrköping på 65 000 fastpris. Så det tog vi. Och han jobbar fortfarande för oss än idag. Men han utvecklade vår första plattform parallellt med sitt gamla jobb. Hans fru var väl inte jätteglad under det året, för han jobbade enormt mycket. Men som sagt, han är fortfarande kvar med oss idag och vår första och äldsta anställda.
Så den här killen från Norrköping utvecklar en plattform, och tanken antar jag då att den ska sammanföra långivare och låntagare.
Precis.
Hur hittar du de första kunderna som du förväntade dig skulle lita på din plattform och dig?
Ja, men jag hade gjort lite research, och det här dokumentet finns fortfarande där jag hade skrivit upp vad jag trodde mina kompisar skulle, och familj skulle gå in med. Och där räknade vi med 2,5 miljoner tror jag. Och det visade sig att många levde upp till det, vissa överträffade, vissa ställde inte alls upp så att säga.
Men så de skulle låna ut pengar via plattformen?
Exakt. Okay. Friends and family and fools, som vissa säger ibland. Mm. Men sen så var vi väldigt tydliga med att vi ville ha en transparent kommunikation, för det är liksom nytt tillgångslag, bygga trust. Och det var ganska tidigt, lite oväntat, som vi fick en egen tråd på Flashback av alla ställen. Och där visade det att det fanns ganska mycket av investerare. Så de ställde frågor, de testade kundtjänst. Och kundtjänst var ju jag på den tiden och alla andra roller. Men där, av våra första 5 miljoner plattformen, så kom 2,5 miljoner via Flashback. Och det hade jag ju aldrig kunnat trott.
Och där är då pengar som investeras i lån?
Precis.
Var du själv aktiv på Flashback och hade en var med i diskussionerna där?
Absolut. Så att vi har tråden är fortfarande aktiv. Vi besvarar inte den sedan 2 år tillbaka, för vi vill ha andra kommunikationskanaler. Men den är över 100 sidor lång. Så att vill man se hur vi har skött oss genom åren, så är det utmärkt att gå dit och se helt ofiltrerade kundrecensioner. På gott och ont.
Okej. Okay. Men då hade du ju uppenbarligen folk som kunde tänka sig att investera pengar.
Mm.
Vad sa du förresten? Hur mycket skulle de få i avkastning, trodde du?
Där pratade vi 2014, så pratade vi nog om 10-11%. Och nu pratar vi om 7-9%. Mm. Och det har att göra med att marknaden har utvecklats. Vi har mycket bredare produktportfölj och så vidare.
Men med det här Flashback-gänget hade du bara löst med ena sidan av ekvationen. Den andra sidan är ju folk som faktiskt vill låna pengar. Och hur hittar du dem då?
Via samarbetspartners, vi kan Lendo exempelvis, sådana jämförelsesajter som rankar högt. För det är väldigt svårt att bygga ett eget lånevarumärke som rankar högt på Google. Det kostar oerhört mycket pengar. Så att du använder ofta jämförelsesajter och går den vägen.
Men fanns det sådana sajter på den tiden?
Ja, men de var inte alls lika etablerade. Så det hade säkerligen varit mer lukrativ business starta en sån 2014 än en peer-to-peer-sajt.
Men så ganska tidigt har du långivare som lånar ut pengar
och låntagare
som lånar pengar.
Yes. Men det svåra med att bedriva en marketplace som det här ändå är att du hela tiden har en balansgång. Får du för mycket långivare eller investerare, då har du pengar över som inte förräntas, och har du för mycket låntagare som inte får investerat kapital, ja, men då får du sura låntagare. Så det är ju den skärmen med svårigheten med att bedriva liksom en marketplace, att hitta den här balansgången, för du har alltid något som drar lite mer.
Och sen jag antar att det då inträffar att folk, en del människor kan inte betala tillbaka alla pengar.
Precis.
Och vad händer då?
Vi sköter hela processen från ax till limpa, från kreditbedömning till fakturering till indrivning och i Sverige ska vi tillägga att vi har väldigt bra register för dels hur vi gör kreditbedömningen. Vi har bra kopplingar till alla banker, så vi läser ju av alla kontoutdrag och scannar och så vidare. Men framförallt indrivningen i Sverige funkar väldigt bra och automatiserat. Mm. Så att kreditförlusterna är väldigt låga.
Och jag förstår att det måste utvecklas jättemycket under åren, men där i början så var du ensam då, eller?
Ja, mer eller mindre. Jag hade en som kom in som medgrundare ganska tidigt, och våra första, ja, en av funktionerna som inte var klar till lansering var just faktureringen. Så att där efter en månad så fick vi skicka, jag tror det var 250 fakturer manuellt i Excel, och det var ju lite hektiskt och inte så automatiserat. Men det märkte ju inte kunderna av, utan vi sa ju att allt var automatiserat såklart.
Mm. När du tänker tillbaka på den här första tiden då du fått in långivare, låntagare, skickat massor med fakturor manuellt via Excel. Men gick det bra för dig, skulle du säga, tidigt?
Ja, det tycker jag att det gjorde. Både resultatmässigt och investerarmässigt och så vidare. Men det var ju oerhört mycket jobb. Så att 2014-2015 är nästan helt svart för mig när det kommer till minnen från jobb och så vidare. Men jag vet, eller jag har fått höra att jag jobbade, var på kontoret 07 och var hemma 23. Så att det var jobb och sömn första åren.
Har du haft någon familj vid sidan av det här?
Jag har haft flickvänner och sambos. Så det är de som har återberättat det när jag sprungit på dem efter några år. De relationerna höll inte, om vi säger så.
Men inga barn?
Nej.
Det här var ju då början av Saveland. Och på den tiden så vände ni er primärt då till, förutom de som skulle investera, så på andra sidan så vände ni er till privatpersoner som ville låna pengar.
Precis.
Nu har ju mycket hänt sedan lanseringen, och ni erbjuder ju en mycket bredare utbud av krediter, eller hur?
Precis. Så att nu idag så är konsumentkrediter en liten del av vår totala portfölj. Jag tror det står för 12-15%. Sen har vi fakturaköp, företagslån, inkassoportföljer och fastighetskrediter. Där fastighetskrediter står för ungefär 60%. Och det är ju att byggnationer av olika projekt och liksom stöttar verkligen Sveriges framtid på ett väldigt bra och positivt sätt.
Så det här innebär att det kommer de som är företag till er och har ett behov av att låna pengar.
Precis. Så att i våran grupp så gjorde vi gjorde ett förvärv 2018 där vi köpte en faktureringsplattform som då på den tiden hanterade 25 000 fakturor i månaden, och nu hanterar vi några 100 000 fakturor i månaden, jag tror det är närmare 400 000. Och en hel del av de här företagen behöver ju även finansiering. Så hela vår logik med det var att företag som skickar en faktura och behöver finansiering ska kunna komma till investeringsplattformen Saveland och få den. Och så bildar vi liksom vårt eget ekosystem eller kretslopp, om man så vill.
Mm. Du startade ju det här företaget i finansbranschen som typiskt sett är väldigt centrerad kring Stockholm, men du var ju baserad i Gävle i början.
Mm.
Hur var det? Hur funkade det?
Väldigt svårt. Både när det kommer till att ta in kapital. Där hade vi tur, och vår ägarlista har sett väldigt annorlunda ut sen start jämfört med alla finansbolag. Så vi har haft duktiga affärsänglar från Gävle, duktiga entreprenörer, både Gävle och Göteborg. Men vi har knappt haft någon investerare från Stockholm. Och ser man på personalsidan så var det ju stört omöjligt att kunna rekrytera och växa. Och vi hade några annonser ute där det enda ansökningen vi fick var från A-kassa mer eller mindre, där det stod: du behöver inte läsa mitt CV, jag vill bara ha mina aktivitetspoäng eller vad du nu heter på, heter där.
Mm. Och till slut så fattade du beslutet att flytta Saveland till Stockholm?
Precis, och jag tror att det var 2017. Och det var klokt beslut, väldigt dyrt sett till bolagets ekonomi. Men det gav oss möjligheten att verka, som ändå är finanshjärta någonstans. Du behöver springa runt kring Östermalm och ha dina möten med rådgivare, både finansiella, legala, hitta investerare och så vidare. Så att det hade varit mycket svårare tyvärr att driva bolaget i och från Gävle.
Mm. Och hur var det då att komma till Stockholm?
Stort. Och det tycker jag fortfarande. Jag har väl precis lärt mig hitta kring gatorna där jag bor, men det är ju brutalt stort jämfört med lilla Gävle.
Mm. Om vi pratar om den här typen av investeringar då, i krediter, som tidigare då, som du säger, har varit något som banker har hållit på med, men som ni då har bidragit till att även privatpersoner kan ägna sig åt.
Mm.
Hur ska det här passa in i en vanlig sparares portfölj, tänker du?
Så, som en del, vi brukar säga någonstans 10-20%, och det, anledningen till det är att du har ett stabilt kassaflöde där du inte behöver sälja av tillgångarna, som vi var inne på lite tidigare. Och med kassaflödet kan du antingen välja att återinvestera, få ränta på ränta, eller placera i andra delar av din portfölj vid nedgångar eller liknande.
För finns det någon så här portföljteori bakom det här?
Det finns lite rekommendationer från dels EU-nivå när det kommer till den här typen av investeringar. Och dels beroende på vilka teorier du gillar och har, så ska du ha aktier, fonder, likviditet, räntebärande papper. Och de här räntebärande papperna avkastar normalt sett högre än vad teorin har antagit. Medan risken är nästan lika låg. Kollar du på en 7-gradig ESMA-skala så är du på en 2. Den har visserligen mest att göra med hur mycket variation du har och inte sett så mycket till kreditrisken.
ESMA, är det någon skala som finns etablerad i finansbranschen?
Precis. Okay. Där 7 är högst och 1 är lägst.
Högst risk och lägst risk.
Ja. Korrekt.
Mm. Men är det svårt då? Ni går ju liksom lite täten för det här tillgångslaget. Har det varit svårt att övertyga folk om att det här är ett bra komplement i sparandet?
Det skulle jag faktiskt säga att det har varit, och det har blivit lättare och lättare. Och det har att göra med att vi är inte ensamma aktörer på marknaden, utan det finns några stycken som driver på ungefär lika sätt och som förmedlar och ger ut liksom bra krediter. Så tillsammans har vi drivit marknaden, och nu är det ganska etablerat, skulle jag ändå vilja säga, där de flesta har hört talas om peer-to-peer, man har hört talas om några aktörer och man vågar ta chansen. Och det ser vi. Vi har haft rekordkvartal på rekordkvartal när det kommer till inflöde av både investerare i antal men också i kronor.
Jag antar att en utmaning här är väl att numera är folks sparande väldigt mycket centrerat kring ISK-konton och sånt.
Mm.
Och där finns väl inte ni idag?
Precis, och det har tyvärr att göra med en liten gammalmodig lagstiftning där du inte får spara, eller du får inte lägga in krediter i ett ISK. Det här har de löst i Storbritannien, så att det går att lösa med politikernas vilja, och jag tror vi kommer komma dit på sikt. Men det vill bli lite större totalt sett, och då är det inte bara vi som aktörer utan alla vi som aktörer som jobbar med den här marknaden och driva frågan.
Mm.
Men det är en av sakerna vi forskar och försöker hitta produkter till, hur vi kan få in där i ISK för att göra den ännu mer attraktiv.
Just det. Jag tänker att en viktig pusselbit här kanske är också folks lönekonton. Ja, men hur mycket pengar har folk på sina lönekonton idag? Det brukar talas om tusentals miljarder.
Det är alldeles för mycket. Och framförallt nu när du får nollränta, eller om du har tur och placerar, så har du väl 0,9 hos nischbankerna. Men det är framförallt, jag tror att det är 1700 miljarder som ligger på sparkontorna. Det är där, och det är de vi vill väcka folks förståelse och intresse, hur mycket pengar de lånar ut till banken räntefritt, när de själva kan få det och få ränta på sitt kapital.
Mm. Ni har något, ni brukar säga money never sleeps, eller var det money should never
sleep? Money shouldn't sleep, ja. Körde vi en ganska stor kampanj här inför vår notering och under sommaren, och för att försöka väcka folks medvetenhet kring det här. Och den föll ganska väl ut, men vi har ju fortfarande väldigt många miljarder att väcka, om vi säger så.
Men hur tycker du, hur skulle man kunna agera då om du har som vana att ta pengarna på ett lönekonto då? Hur får man dem att sluta sova?
Men många gånger, så du ska absolut ha en likvid buffert, men den behöver inte vara lika stor som den har varit historiskt, skulle jag säga. För att de flesta har ändå något kreditkort eller liknande i det fall man verkligen behöver köpa en ny tvättmaskin. Så att man kan minska bufferten och våga investera det i räntebärande papper. Det behöver inte bara vara hos oss, men generellt sett se till att pengarna avkastar. Och det kan du styra både risk och löptid. Och det kan du göra hos oss. Vilken typ av kredit vill du låna ut till? Och därigenom ser du också hur lång löptid den har. Så att investerar du bara i fakturaköp, ja, men då kommer pengarna inte vara bundna mer än 30-45 dagar per fakturaköp. Så du kan komma åt dem ganska snabbt.
Men är det en utmaning för er i kommunikationen att, folk vill ha tillgång till sina pengar? Att man inte vill ha pengarna inlåst?
Absolut. Och vi säger att du ska ha pengarna, eller horisonten hos oss ska vara åtminstone 12 månader, gärna 24 månader. Men i det fall att någonting dyker upp i livet, som det alltid gör, så går det att sälja dina krediter via vår andrahandsmarknad mot en avgift. Så att vi har byggt in lite likviditet, men det kommer med en kostnad. Och det är för att vi behöver hitta då nytt kapital för att ersätta ditt kapital när du flyttar från. För vi kan inte kräva in pengarna av låntagaren, vare sig det är en konsument eller företag i förtid på det sättet.
Men ser du att det finns en möjlighet framöver att skapa en ännu bättre likviditet för investerarna?
Absolut. Det är ett högt prioriterat område för oss. Och vi har tagit steg ditåt. Men jag tror att vår avgift på andrahandsmarknaden kommer att bli lägre och lägre i takt med att vi hittar andra mer långsiktiga pengar som vill in i större flöden. Och då kan man matcha det med pengar som behöver ut.
Och hur ser din vision ut av hur det här tillgångslaget bör fungera?
Visionen är att Savelend ska erbjuda exponering mot kreditmarknaden, där vi just nu gör det via peer-to-peer. Men det viktiga är att vi erbjuder exponering mot krediter och inte exakt hur vi gör det. Så paketeringen kommer kunna ändra sig om 1, 3, 5 år. Så länge vi blir det naturliga tredje alternativet, aktier, fonder, krediter, då har vi lyckats.
Men tänker du att i framtiden kommer du kunna i princip stoppa in och ta ut pengar på sånt här konto med samma enkelhet som du använder ett vanligt bankkonto? Är det möjligt att komma dit, eller?
Det är möjligt att komma dit, men jag vet inte om det är eftersträvansvärt. För någonstans ska du också ta betalt för både risken och likviditetsrisken. Så jag tror att det kommer vara svårt, men säg att komma ner på 30, 60, 90 dagar på hela ditt kapital, det tror jag är möjligt.
Det här var alltså Ludvig Pettersson, grundare av Savelend. Jag ska säga att Ludvig för ganska precis 10 år sedan intervjuades i en tidning och fick frågan om vad han ville göra i framtiden. Han svarade att han ville starta och börsnotera ett företag innan han fyllde 30 år, vilket är en ganska ambitiös plan får man säga. Savelend kom till börsen i år 2021 strax före sommaren och Ludvig, han är 29. Också ett litet förtydligande här på slutet. Hela avsnittet har gjorts i betalt samarbete med Savelend. Du hittar mer information om dem på savelend.se. Stort tack för att ni lyssnade. Hej då!